Innan vi sätter igång veckans avsnitt ska vi bara säga att NHL-podden är sponsrad av Hankook Tires som är officiell partner till NHL Global Series och tävlar ut biljetter till matchen lördagen den 9 november mellan Tampa och Buffalo i Globen. Och det du behöver göra för att vara med och tävla om de här biljetterna är att surfa in på sportbladet.se där det finns en länk till ett quiz där du behöver svara rätt på åtminstone 8 av 10 frågor om NHL för att vara med och tävla om de här biljetterna. Hankook vill också meddela att det är ju hög tid att byta till vinterdäck nu och Hankooks däck är optimerade för just nordiska förhållanden. Nu sätter vi igång NHL-podden.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the...
Hallå!
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med en små förkyld, nästan förkyld. 10% förkyld Jonathan Ekeliv, ja. Ondskan där hemma i Örby just nu. Och mig då, Per Bjurman, i ett grått New York där vi sitter och väntar på att en riktig oktoberstorm ska utbryta idag. It's gonna bomb the East Coast out, stod det på weather.com om vädret som kommer.
Är det några som kan sätta liksom krigsrubriker så är det väl weather.com.
Ja, vi ska få en regnbomb över New York idag.
Det låter livsfarligt, det låter som en så här skräckfilm ungefär.
Ja, så det är lika bra att sitta inne och spela in det 258 avsnittet av vår fina podcast. Ja. Den sista på en vecka som är i, som vi spelar in på det här sättet med mig i USA och dig i Örby, för att nästa vecka då är vi ju i det som du kallar den heliga staden Tampa och spelar in tillsammans därifrån. Vi är, vår fina NHL-resa äger ju rum då.
Ja, då är det tickebaren och så vidare. Det är, då är det inte rainbombs förhoppningsvis, utan som jag förstår rapporterna så är det ganska solsäkert. Det kan bli upp mot 30 grader i Florida.
Ja, det blir ju underbart. Ja. Och, lyckost de gäster vi får med oss som ska få hänga i tiki-baren och gå på i Amalie Arena och åka till Beecher och träffa Foppa och oj.
Ja, det kommer bli underbart. Det är, alltså, vi åker på måndag så det är snart.
Yes, jag möter er där. Jag åker också på måndag härifrån. Och kanske finns på flygplatsen när ni landar och tar emot med blåsorkester.
Ja, med blåsorkester, ja, men vad trevligt.
Ja, jag ska stå som Fredo i Gudfadern när Michael kommer till Vegas och de slår upp dörrarna till sviten, då ska jag stå och vifta som Fredo.
Ja, vad trevligt. Jag ser fram emot det och så ser jag fram emot om den fortfarande är kvar. Den har ju varit till och från att Steven Stamkos har hälsat den välkommen på lilla vagnen fram mellan liksom olika delar av flygplatsen. Ja, terminalerna. Och han säger welcome to Tampa, my hometown och så vidare.
Precis. Men du, som sagt, först ska vi klara av det här avsnittet också. Och NHL-podcasten Goes Dark här i början. Vi ska vara lite negativa. Eller, vi ska inte vara så negativa. Men vi ska titta på ett par lag, en bunt lag som har inlett svagt.
Ja, vi börjar tyvärr i den änden. Men det kommer ju bli mer positivt ju längre vi kommer i podden, så att säga. Så vi börjar i negativt och så får vi se vart vi hamnar sen.
Ja, vi måste... Men det är ju inte att vara negativ egentligen. Det är ju bara intressant för ändå. För ligan... Ja. Att vi redan ser lag som hackar ganska betänkligt i början. Och det är ju intressant därför att, som vi nämnde redan förra veckan, som Filip Forsberg hade sagt efter några matcher, att man kan inte vinna någonting. Man kan inte vinna ligan den här tiden på året, men man kan förlora den. Ja. Man kan förlora säsongen om det går för jävligt illa. Ja. För det som St. Louis gjorde i fjol kommer inte att vara någon standard precis.
Ja, det är en engångsföreteelse så att säga.
Ja. Och vi kan ju ta och börja med det lag som har gått allra sämst, som fortfarande inte har en vinst. Nej. Och som jag har sett en del här, och det är ju då New Jersey Devils. Det var så otroligt positiva vibbar där innan första matchen. Det kändes som de hade satsat hårdare än alla andra i somras, som hade fått sin draft detta i Jack Hughes. De hade fått in Subban och Wayne Simmons och Gusev, och Taylor Hall var frisk och hel igen. Och efter 6 matcher så har de 0 vinster. De har 4 förluster och 2 övertidsförluster. Eller straffförluster.
Ja, precis. Och det, jag menar, vi pratade en hel del om dem förra veckan också. Och då hade de ju naturligtvis ingen seger heller. Men då försökte vi ändå vara lite positiva. För vi såg ju, du hade ju sett dem leda med 4-0 där i premiären.
Ja.
Och jag tyckte ändå se tendensen som var positiva. Det var kul att se laget. Jag tyckte ändå Hughes, trots att han fortfarande är på 0 poäng, blixtra till ibland och man ser vilken potential det finns. Men fortfarande en vecka till nu och fortfarande ingen seger. Och det är ju skräcksiffror på alla möjliga sätt. Målvaktsspelet har verkligen inte funkat för Schneider eller Blackwood. Powerplay, 0 mål i powerplay med det här spelarmaterialet. 57% i boxplay. De är 31 när det kommer till PP-statistik, 31 när det kommer till penalty kill. Så det är mörker på alla fronter.
Ja, och det är ju också rätt så egenartat, för att de har ju ett bra lag. Jag skrev en krönika efter senaste matchen om det här, att det är ju remarkabelt att ett lysande lag som inte längre kan spela hockey, eller kan de ju, men de kan ju inte vinna. Och det ser ut som att det har satt sig mentalt, för att det där hände i första matchen, de tappar 4-0-ledning och nu i helgen då så tappar de ju 4-1-ledning också då.
Ja, nästan samma historia en gång till.
De tappar in ett mål i slutet av andra perioden och så rasar det ihop. De blev helt handlingsförlamade.
Nej, det, ja.
Och det var mot Florida då, som inte heller har precis rosa marknaden. Vi återkommer till dem.
Ja, precis. Och det är, nej, precis. Mentalt har det låst sig framförallt. För jag menar, spelarmaterialet är det inget fel på. Men det är ju också så att den som ska trigga igång laget och få fart på såna här fina pjäser, det är ju han som står i båset. Den annars omtyckte och av Ray Shero hypade John Hines. Som ju så sent som förra året, när det gick knackigt också, mer väntat med tanke på det spelarmaterialet de förfogade över då, fick en förlängning av kontraktet. Så det är ju verkligen Shero's gubbe. Men
ja, men nu är det ju så att tålamod är ingen hårdvaluta i den här ligan, i det här samhället ska vi säga, men i synnerhet i den här ligan. Och fansen har ju inte så mycket tålamod längre. Det har ju börjat rests krav på att han ska sparkas och ersättas. Ja. Och det kan jag inte fortsätta länge till så här, alltså, så är det ju bara. Något måste i så fall ske.
Nej.
Problemet är ju att det är inte så att det dräller av lediga kanoncoacher ute där.
Är det som jag tror kan kanske rädda vissa coaches jobb den här säsongen, att det är sån tunn marknad. Alltså, kommer det på något namn som känns jättehett att anställa istället för de tränarna som redan nu finns igen?
Nej, då måste man ju tänka väldigt out of the box då, ja. Och ta in någon något kort som ingen har tänkt på då.
Ja, precis. Det kan ju bli succé som Rod Brindamore till exempel, som kommer lite out of the blue så där, som gör succé. Men det är de här gamla veteranerna, de försvann ju under sommaren här med McLellan och Quenneville naturligtvis och så vidare.
Vigneault.
Ja, jag har sett att Devils fansen tänker ju att det finns ju en connection mellan Shero och Dan Bylsma, med tanke på att två vann i Pittsburgh ihop hela Stanley Cup, och att Bylsma kanske är mer offensivt utpräglad coach jämfört med Hines, som kanske skulle vara mer kompatibelt med det här lagbygget. Men det är inte så lätt att bara sno Bylsma när han är kontrakterad som assisterande i Detroit.
Nej, det är ju det också. Några av de där namnen som skulle kunna vara det annars, de är ju assisterande nu, som Mike Yeo och
Therrien.
Och även Phil Housley liksom. De har ju jobb.
Ja, precis.
Lefferbork. Ring Lefferbork.
Ja, det är ju Lefferbork liksom. Ja. Så att
jag tycker de borde få ihop det. Så det har ju, man har ju sett det också. Det är ju mycket nya komponenter i det här laget. Och de är väldigt unga. Och därav bland annat den här oförmågan att kunna hålla ihop det när det börjar bära emot lite. Men de har inte heller fått liksom ihop lagdelarna hela tiden. Det ser lite, vad heter det?
Spretigt.
Ja, det sitter inte ihop. Det är som en led i knät som har gått isär. Liksom. Lite så är det.
Ja, precis.
Jag tror att det borde vända. Det är en intressant match imorgon. Då är det ju då derby mot Rangers.
Just det, den ska du se, förstås.
Den ska jag se. Konstiga Rangers. Eller inte konstiga Rangers, utan konstiga deras schema. De var lediga en vecka, spelade i lördag, så har de gått och väntat igen på ända till den här torsdagen.
Och står de på 3 matcher hittills, medan vissa lag har spelat 7.
Ja.
Ja, det är konstigt, konstigt. Men jag har en liten teori kanske om varför Hines inte får det här att flyga.
Mm.
Och det är, ja, men jag tänker till exempel när de gjorde sån succé 2017-2018, när de ju oväntat gick till slutspel, var otroligt nederlagstippade. Kommer du ihåg då vad de hade för t-shirt som du skrev om i bloggen och som vi pratade om i podden? Det här med New Jersey versus Everybody.
Ja, precis.
Och det var sån, liksom, de var så trötta på att alla dömde ut dem och att ingen trodde på dem. Och vi är bortglömda här ute i Jersey. Alla bryr sig bara om Rangers och i annat fall Islanders kanske. Men skiter i Devils. Men nu är det tvärtom. Nu är det hipsterlaget nummer ett nästan den här hösten. Och alla har pratat om, oj vad spännande det ska bli med alla nyförvärv och ljus. Och de är liksom anti-versionen av Lamoriellos gamla strikta bygge. Nu är det här liksom offensiva, spännande, unga laget.
Mm.
Men det är ju kanske inte Hines typ av lag liksom. Han skördade ju framgång med Brian Boyle och när Blake Coleman och Miles Wood hade liksom stora roller i laget. Och, ja, Stefan Mason. Alltså,
samtidigt var ju det året när Taylor Hall spelade magisk hockey.
Ja, det var hans bästa säsong i karriären. Men det var ju ändå det här hårt jobbande laget. Visst, det skulle vara häftigt att se det här, de här stjärnorna kunna komma ihop som grupp på det viset och jobba så hårt som 17-18 upplagan gjorde. Men det var, jag vet inte om den här liksom, liksom New Jersey versus Everybody-stämpeln ändå var själva motivationen bakom, medan nu har de förväntningar på sig. Det är helt annan syn på det här laget och jag tänker mig att det kanske ställer till det lite för hela laget och för Hines.
Ja, ja det är möjligt att han i så fall är han ju verkligen inte rätt tränare för det här lagbygget då. Det borde ju i så fall Shero se, ja. Även om det är hans kille.
Ja, ja, vi får se vad som händer, men det man hör från liksom insiders som LeBrun och McKenzie och sådär, det är ju att han än så länge inte sitter, hänger löst, utan att det är fortfarande Shero's kille och han förlängde med honom rätt så nyligt och så vidare, så att det är först, men kanske i, men ja, men kanske först
två förluster till då börjar det koka ut det där.
Ja, ja, det är redan
Rangers, det är det värsta de vet där.
Ja.
Precis som på Islanders, spelar ingen roll om Rangers är där eller inte, vilka de än möter så är ju ramsan, det visslas någonting och så, Rangers suck.
Ja, exakt. Ja. Nej, vi får väl avvakta, men det är väldigt oroväckande start ändå.
Mm. Det är det ju också, för det är kanske lite mer väntat då. De trodde vi inte på, någon av oss, inte ens du trodde på ditt gamla favoritlag Minnesota Wild.
Nej.
Det har ju också gått riktigt knackigt. De tog i förrgår, efter fyra raka förluster, tog de en dyrköpt seger mot Ottawa borta med 2-0. Det var två sena mål som säkrade den,
ja,
segern. Och då fanns det väl förhoppningar om att ja, men nu kanske det kommer ett lyft. Men direkt så smackade Toronto till dem dagen efter då i en back-to-back. Ja. Så de har fem förluster i en vinst. Och vinsten var mot Ottawa. Och ja. De ser ju, vilket ju Bruce Boudreau då, coachen där, erkände igår. De är för långsamma.
Ja, precis. Nej, det är ju så att den här nya, som jag pratar mycket om, den här nya generationen som ska ta över och som inte är tillräckligt bra, som de har haft en övertro på, precis som de har haft en övertro på sitt gamla garde som har varit kärnan där så länge med Parisi, Suter, Koivu och gänget, Eric Stahl och sådär. De börjar bli lite för gamla och trötta och det syns ju nu.
Ja, och de är inte tillräckligt bra. Fiala har ju varit petad nu och Donato blir ingenting med. Och som jag sa förra säsongen, det är ju ett grapp där, för det finns ingen buffert emellan dem efter de har trailat bort sådana som Coil och Niederreiter.
Precis, den mellangenerationen är ju i princip helt väckt. Det är ju bara Zucker kvar, men han ville de ju verkligen skeppa bort också. I alla fall Fenton.
Ja.
Så att det är ju, det är ingen harmoni där, och jag såg till och med Parisi liksom, han nämnde inte på Drovid namn, men det var i princip öppen kritik mot spelsystemet. Att så här, hur ska vi forwards egentligen agera i uppspelsfasen? Vad är spelidén? Och ja, när sådana typer av citat kommer så vet man ju att ja, då sitter du inte ihop där heller.
Han sa igår, Boudreau själv, efter matchen, jag önskar jag hade en häxbrygd som gjorde alla snabbare. Men nu har jag inte det. Så vi måste spela tråkigare hockey. Och vi kan ju inte hålla på med end-to-end mot de här speediga lagen.
Nej.
Men det är ju så att även han sitter ju löst nu då. Nu sa ju för sig Billy G. Säger
ja, Bill Guerin. Jag får sköta uttalet här.
Billy Guerin. Så efter, först så lät det hotfullt när han fick frågor om Boudreau, så sa han, ja väl, alla utvärderas hela tiden, och det låter ju hotfullt. Annars, sen sa han, försökte han låta tålmodig och sa, men jag måste ge folk här chansen, det är de värda, så jag vet inte, men det är ju samma sak där, några förluster till så då kommer ju något att ske.
Precis, för Craig Leipold, ägaren där, han är ju inte en man av tålamod direkt, utan han,
nej,
så har det alltid varit, han vill ju vinna med det här laget. Så har det varit genom åren, och så var det även i Nashville där han till slut gav upp när han var ägare där. Så att han kommer inte acceptera att de ligger i botten, trots att vi alla trodde det inför säsongen.
Men det är ju lite synd om Boudreau då, för det är inte egentligen, grundfelet är inte hans, utan det är den misslyckade general manager Fentons katastrofår. när han gjorde de här traderna som har lämnat laget i ruiner.
Precis. Och jag vill även peta lite på Jack Fletcher dessförinnan, men framförallt 15. Han förstörde det ju totalt. Ja. Kanske blir som jag trodde inför säsongen, att om Boudreau får sparken så kommer ett annat lag sparka sin coach för att ta in Boudreau. Ja. Det kanske absolut blir Boudreau i New Jersey. Skulle inte han passa perfekt där?
Det är ju en väldigt intressant teori att det blir den här Claude Julien-effekten i så fall.
Ja. Och vi vet ju att
det var smartare. Det har du helt rätt i. Det, exakt, jag tror inte bara New Jersey. Det är fler som kommer att gå efter honom i så fall.
Ja, precis. Och vi vet ju att Boudreau, han har varit arbetslös i totalt typ kanske 17 timmar av sitt yrkesliv.
Ja,
han åker på ett nytt jobb så fort han blir av med. Han vill inte sitta hemma och vänta, utan han vill jobba konstant.
Ja.
Ja. Ja. Vi kan nämna bara också Zuccarello för våra norska lyssnare. Vi har ju några sådana. När jag får prata med min norska, att Zuccarello har haft en kämpetuff...
Ja, de vill höra din norska då.
Nej, men jag kanske inte ska fortsätta med det. De brukar bli mer upprörda faktiskt när jag pratar norska, för de tycker jag är så dålig på det.
Men jag blir underhållen.
Det är ju en fruktansvärd start för Minnesota. Och Zuccarello har ju 0 poäng efter 4 mars och nu är ju skadad. Så det är...
Ja.
Det är icke bra, icke bra.
Nej, han skulle ha gått någon annanstans.
Jag har sett på VG och Dagbladet och de här norska sajterna att de tycker det är tufft. Nästan alltid en stor rubrik med bara tuff för Zuccarello.
Det är tuff, förstår du det?
Nu kanske de klagar igen på min norska. Men...
Ja, men det får de studera. Jag tycker den är underbar.
Ja.
Ja, tycker jag. Ja, men du, ett annat lag som skulle kunna bli aktuellt då för Boudreau om han får sparken, ja, är ju Dallas.
Ja, verkligen. Mm.
För där har vi ett topplag, eller ett tänkt topplag som också har inlett väldigt kraftigt. Alltså.
Ja, precis. Det man är besviken på med Dallas också tycker jag. Det är inte bara resultatmässigt utan även spelmässigt deras oförmåga att föra matcher tycker jag. Med den kvaliteten liksom på backsidan och forwardsidan, med den spetskompetensen som finns där. Nyförvärvet som vi trodde skulle göra lagbygget än mer komplett, Joe Pavelski. Han står på 0+1 efter 7 matcher.
Ja, han har inte hittat in i Stars alls.
Nej.
Han är han framstår som en sån här... när man får in något i kroppen som kroppen inte vill ha kvar, så förskjuter liksom.
Kommer de blodkropparna där och börjar?
Ja, frånstötningsmekanismerna är igång mot Pavelski, ser det ut som. Liksom.
Ja, än så länge i alla fall så är det inte så positivt för honom där. Och han som man trodde så mycket på, 38 mål i fjol och liksom lagkapten i Sharks och clutch performer liksom.
Men det är inte alldeles lätt alla gånger. För alla är det ju inte bara att byta och så fortsätter det som förut. Ibland är det akklimatiseringsproblematik av olika skäl som kanske sitter både i en själv och i miljön man kommer till.
Ja, nej, men ändå, vi kan nämna målvaktssidan också. Jag menar, Ben Bishop var ju nära att kam hem Vezina Trophy i fjol. Dallas släppte in väldigt lite mål då. Under Montgomery och framförallt med Bishop i kassan. Men Khudobin, hela målvaktsparet där, men båda två keeprarna nu är under 90% hittills och har inte lyckats stänga igen. Så att varken offensiven eller defensiven funkar än så länge.
Nej, och de även spelare som har varit med länge och borde kunna systemet och borde kunna varann och allting sånt här, de ser också så här disjointed ut på något vis.
Ja. Klingberg tycker jag inte har fått någon speciellt bra start. Tyler Seguin som jag draftade så tidigt i våran fantasy-liga där i andra rundan redan, han har också lite problem, och Jamie Benn fortsätter på samma sätt som senaste åren.
Ja, och han blandar ju er nu som en croupier i Las Vegas med formationerna. Liksom.
Ja, det är hit och dit, match efter match, byte efter byte nästan.
Ja, så jag vet inte. Nu är ju han, det är bara andra säsongen, och första gick ju bra efter en utskällning om horseshit. Att det var horseshit, och nu är det ju verkligen horseshit faktiskt.
Ja, ja.
En seger på 6 matcher.
Ja. Men nu sitter vi som vanligt här i oktober då och dömer ut.
Ja, men Jim Neal, han tog ju Montgomery tro på honom. Jag tror att det tar emot för honom och sparka honom också. Men igen, några matcher till. Nej, de har ju spelat 7 matcher.
Ja.
De har fått bara vunnit igen.
Ja, det är ju uselt.
Och som du säger, de har släppt in, ja, bortsett från precis i början de fick styrka Boston med 2-1, men sen har det ju varit mycket mål.
Ja. Nej, det finns mycket att rätta till där, men... Det känns ändå som de har alldeles för bra offensiv, de har alldeles för bra backsida. Det kan liksom inte bara bli så att Bishop och Khudobin börjar läcka som såll helt plötsligt efter att ha varit så otroligt tätt där i fjol. Så att nästan allt talar för att det kommer höjas några procent. Och då kan det ske ganska mycket.
Det är också en mental grej, eller en självförtroende grej nu tror jag. Om de fick två segrar i raden och sånt där, då känns det som det borde kunna lossna. Liksom.
Ja, precis. Så att av de här lagen vi har pratat om nu så är det ju definitivt Dallas man tror på mest. Fortfarande naturligtvis.
Ja. En som absolut inte får sparken, det tror jag att jag slår fast, hur det än går, det är Joel Quenneville i Florida.
Ja, nej, men, det vore ju en sensation.
Men det har inte börjat något särskilt succéartat där heller. Inte riktigt lika illa som från de här andra lagen vi har pratat om nu, men det, han har inte satt sin mesta prägel på det här fina manskapet ännu.
Nej, precis. Alltså, vi förväntade oss att det skulle vara svårt att göra mål på det här laget numera efter att ha släppt in så mycket fjol, medan de har en sylvass offensiv alltjämt. Men de fortsätter att släppa in väldigt mycket mål, och Sergej Bobrovsky som de betalar 10 miljoner dollar per säsong, han har ju varit ytterst svag hittills. 87%!
Det kan jag vittna om som har honom i fantasyn.
Ja.
Det har ju varit katastrof ett tag. Jag har haft 12 insläppta i snitt när han har blivit utbytt efter en period och så.
Ja, det är inget kul. Det är inget bra för fantasy-siffrorna.
Men då påpekade ju du i tröstande att han ofta är dålig i oktober och att det sen brukar lösa sig.
Precis. I fjol var han ju katastrof i Columbus, och det pratades ju om att han var väldigt påverkad av liksom alla rykten kring honom och att han hade utgående kontrakt och sådär, och hans relation med Tortorella. Men faktum är ju så att i princip genomgående i hans karriär så har oktober varit hans sämsta månad. Han är en sån där målvakt som blir bättre och bättre och bättre ju längre säsongen lider. Så att du kan nog vara ganska lugn över tid här i alla fall. Och Florida också, att han kommer spela upp sig och bli en så bra som han faktiskt avslutar fjolårssäsongen.
Ja, vi hoppas på det i New York Dolls.
Ja, det förstår.
Och det borde ju också vara så att Quenneville gnuggar in att försvaret blir mindre ihåligt, att det inte kan se ut så här.
Nej, precis. Och det tycker man också, att han har pusselbitar nog för att foga ihop. Liksom. Jag menar, det är ändå Strålman, och det är Ekblad, och det är Jandl, och det är Pissick, och det är allt vad de heter. Matheson. Så att det ska vara tillräckligt bra manskap. För att med Bobrovsky längst bak för att de ska släppa in mycket färre mål. Men nu är de ett av lagen som släpper in flest. Så att då blir det en trög start igen.
Ja. Men det var ju de då som senast kom tillbaka från 1-4 underläge mot New Jersey i sista. Och det kan nog ha stärkt dem bra.
Exakt. Och framåt har de ju verkligen inga problem. De fortsätter att ösa in mål. Jag vet att Barco faktiskt står fortfarande på noll. Men han har gjort en väldig massa assist. Och Hoffman och gänget och du vet...
Ja.
Dadonov och Huberdeau och så vidare har sett bra ut. Jag tycker även att nye Brett Connell har kommit in och gjort en hel del mål, framförallt i den där Devils-matchen. Och så Dennis Malkin tycker jag ser rätt fin ut, deras unga poor man's Malkin, ja. som har sett pigg ut inledningsvis, tycker jag. Ja. Så det är inte bara första och andra kedjan.
Nej, Ottawa behöver vi nästan inte prata om. De ser ut som, det var ingen som trodde något annat än det här. De är ju så dåliga som vi trodde, och så är det bara med det.
Även om de slog mitt Tampa, vilket ju är... Jag skäms lite över, men så var det.
Ja, det var ju en märklig plump av Tampa. Men du säger att de ofta har svårt mot Ottawa.
Ja, det är konstigt. Även i fjol när de alltså tog 62 seger där, historiskt många, så var Ottawa ett av lagen som lyckades besegra dem. Minst en gång, tror jag.
Ja. Så att, Om vi tittar vidare så är det långt ifrån någon kris i Washington. De ligger faktiskt på tredje plats i Metropolitan. Men det har inte bara varit... jubel och klang i huvudstaden. Det har sett gjort några, det börjar väl helt okej, men de har gjort några riktiga mindre inspirerade insatser här på slutet.
Som mot Colorado till exempel, som vi kanske kommer in på, där det var 0-4 efter första perioden. Och
vi inte bara kanske kommer in på Colorado, vi kommer in.
Vi kommer in på Colorado, så det kommer vi garanterat göra. Ja, precis. Nej, men det är ju naturligtvis så att Braden Holtby, som har ögonen på sig den här säsongen nu, han har utgående kontrakt, och Capitals kanske är lite klent om löneutrymme över tid här. Jag menar, både Emil Bäckström ska ju ha nytt kontrakt. Vi ska komma ihåg att Ovechkin går ut om bara 2 år också. Så att, och Holtby, han är över 30 år nu och har inlett den här säsongen med 84% i räddningskolumnen.
Ja, han har varit dålig.
Ja.
De hoppas mer, de använder ju oftare och oftare han Samsonov, va?
Precis, som vi ju pratade om lite inför säsongen, att hans säsong skulle bli spännande just på grund av Holtbys situation, kontraktsituation då, och det faktum att Holtby faktiskt har ju varit svag i ett par grundserier i rad. Jag menar, det skuggas ju över lite grann av hans Stanley Cup-seger då 2018, när han var otrolig i det slutspelet, och generellt en ganska fin slutspelsstatistik genom karriären. Men han blev ju faktiskt utkonkurrerad i grundserien då av Grubauer. Han gjorde ingen bra grundserie i fjol, Och börjat ännu sämre i år faktiskt. Så att Samsonov då, deras stora talang, draftade i första rundan. Fantastisk KHL-karriär innan Nordamerika flyttar nu. Bott hemma hos målvaktstränaren. Ja, det är mycket som talar för att han kanske blir valet. Om inte den här säsongen så nästa, och att Holpe inte blir kvar då. Det är hans sista säsong i Washington.
Ja, ja. Men när man sedan känner den pressen på sig, och som den zen-buddhist han är, så kan man tycka att han skulle kunna samla sig till en riktigt bra säsong. Men inte alls så far.
Nej, precis. I övrigt måste jag säga att visst, det har varit lite upp och ner så där, men vi ser fortfarande att Ovechkin har liksom bombar in mål uppe på 5 redan. Och, ja, jag menar, John Carlson leder backarnas poängliga. Det är som vanligt. Carl Hagelin har som vanligt börjat svagt, 0 poäng, men sen så kommer han komma igång när det väl börja gälla någonting. Så att,
ja.
Det är som vanligt i Washington i övrigt, måste jag säga.
Ja. Ja, sen har vi några lag som vi inte sa så mycket om i förra avsnittet och som vi lovade återkomma till. Och några av dem är ju inte, det är inget dåligt eller så, men Even Steven för ett sånt lag som Montreal då. De står nu på två vinster, två förluster och två OT-förluster. Och det känns som ganska typiskt Montreal. Det är där de befinner sig. Liksom.
Precis, det är liksom som hela deras lagbygge. Det är fyra ungefär lika bra kedjor. Ja. Och liksom ganska jämna backpar. Lite, det är klart de har Petro och Weber och sådär. Så ja, det känns som ett mittenlag på alla sätt.
Ja, och som vi såg till exempel igår när de mötte ditt Tampa då, så de spelar ju bra och underhållande, men som vi har nämnt, de saknar ju den här yttersta spetsen.
Matchvinnartypen som kliver fram och avgör eller kvitterar eller sådär.
En Sebastian Aho skulle de försökt skaffa. Ja, vänta nu.
Ja, just det, eller Braden Point. Ja, precis, det var ju de gick efter med offer sheets, i alla fall Aho, men även Point snackas de. Ja, nej, men och inför säsongen pratade vi om lite grann att, i alla fall, att jag tänkte att kanske att de kan få en liten skjuts av om Nick Suzuki slår igenom, eller Ryan Poehling, någon av deras unga spännande center-talang, eller nu har Suzuki fått spela ytterforward, men Poehling som gjorde hattrick i sin debut i säsongsavslutningen i fjol, han har ju varit nere i AHL istället, och Suzuki står bara på en assist hittills, så att de har inte kommit in och liksom bidragit än, utan det är ju fortfarande...
Det är ju tidigt, och det kan ju fortfarande ske, att de kommer in och ger ett lyft som inte har sett än.
Det förväntar jag mig över tid naturligtvis, men om vi ser hur laget ser ut just nu, så är det är ju exakt samma. Det är liksom Max Domi och Drouin och Dano och Armia och Lekkonen och Gallagher och sådär.
Ja.
Det är som i fjol, och precis som i fjol så börjar de så här inspirerat och spännande och snabbt och hungrigt och ettrigt och sådär, men Carey Price har inte varit bra. Och i fjol var det ju så att det var samma sak, men så var Carey Price jättebra i slutet på säsongen, men då började spelet hacka istället. Så att det vill till för Montreal att spelet fungerar som det gör nu, men att Carey Price återgår till Carey Price-form. För då kan de verkligen börja lyfta från det här mittenriket.
Ja, men så far är de just så mitten, Even Steven, att ja, som vi trodde. Arizona förbegick vi också med tystnad förra veckan, men de har... som vanligt så började de allra första matcherna inte alls bra. Eller med förluster i alla fall. Ja. Om man tänker, kan de aldrig få en bra start de här? Ja. Men nu har de åtminstone inte ramlat iväg i någon utförsbacke, utan de har studsat tillbaka rätt fort. Ja. Och såg väldigt bra ut till exempel igår kväll mot Winnipeg när de vann med 4-2. Trots att de åkt på en så tung skada som att Niklas Hjalmarsson, deras defensiva klippblock, blir borta i 3 månader.
Ja, det var ju en smäll naturligtvis att han får en spricka i skenbenet när han täcker ett skott och blir borta så länge. Så det är ju inte bra. Men de har ju en defensiv som är minst lika tät i år igen faktiskt. För de släpper ju in så fruktansvärt lite mål. 9 mål hittills har han släppt in bara. Ja. För både Kemper och Ranta som har kommit tillbaka från skada och stått åtminstone någon match här har sett väldigt bra ut som vanligt. Och det kollektiva försvarsspelet, även forwards inblandat, när Rick Tocchet hanterar det här laget, är ju väldigt ramstarkt. Men så är det ju också det här med att de ska göra fler mål i år. De tog in Phil Kessel för att de inte ska liksom, så att inte Brad Richards som ska vara bästa målskytt som i fjol. Men Kessel står på 0 hittills, och de har själva gjort 11 mål som lag. De har släppt in minst mål, men de har också gjort minst antal mål.
Ja, det är ju väldigt liten sample size än så länge, får jag väl säga. Igår så gjorde de ändå fyra och såg lite spetsiga ut med Nick Schmaltz som av oss.
Precis, då han som jag hypade inför säsongen, Christian Dvorak, gjorde ett antal kassar också i den matchen.
Han gjorde ett.
Ett mål, okej. Han gjorde någon assist.
Nej, han gjorde två.
Gjorde två. Han två? Han gjorde två. Ja,
han gjorde två. Han gjorde två. Schmaltz hade ett plus två. Ja, just det.
Så det finns ju potential där. Vi har ju Clayton Keller som vi tror ska studsa tillbaka från sin sophomore slump också. Och så att Phil Housley ska få fart på defensiven. Jag menar, nu gjorde Ekman Larsson några poäng i den där matchen, vet jag. Och de har ju offensiv potential i backar som Demers och Goligoski och Chikrin och sådär. Så att det borde kunna göras mer mål av det här Coyotes-laget.
Ja, jag tycker de har bevisat också att de är där vi trodde att de skulle vara. De kommer vara kanske ett bubbellag, vara med och slåss om en slutspelsplats. Det är inte omöjligt.
Nej, precis. Så, ja, jag tror jag hade ju fri dem utanför slutspel i vårt tips, så jag får stå fast för det. Men de kommer vara med där och verkligen hota vid strecket hela vägen in i april.
Ja, jag säger inte att det är självklart att de klarar det, men att de kommer vara med och trycka på mot strecket, det tror jag de ska kunna klara.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ja.
Philadelphia har inlett med det både vin och vatten.
Ja, precis. De har inte spelat så mycket än. Men...
Nej, de har inte det. Det såg ju riktigt lovande ut där i Europa med första matchen mot Chicago. Då såg de ju vassa ut. Den såg ni mer av än vad jag gjorde.
Ja, nej, jag var imponerad.
Väldigt positiva tongångar.
Ja, absolut. Jag var imponerad över den matchen. Och sen när de kommer hem och gör sin hemmapremiär mot Devils så vinner med 4-0. Det har ju, alla lag har ju visserligen klarat av att slå Devils hittills, så det kanske inte är något styrkebesked, men... Och därefter har de ju varit på en västkustturné nu. Ska spela i natt när många av er lyssnar på er som redan mött Edmonton. Men dessförinnan har de torskat mot Calgary och torskat mot Vancouver på straffar. Så att lite tyngre här i väst.
Mm. Mm. Och mot Calgary igår så var det i två perioder så det är riktigt kast.
Ja.
Och vår vän Hjärtner som är uppe och ser alla Flyers matcher. Johan Hjärtner på Svenska Fans bland annat.
Ja.
Han ropade i natten från sig, vad fan är ni fulla eller?
Ja, precis.
För de gjorde sig, började med att slå miljoner icing och såg verkligen ut som att de inte förstod vad de höll på med.
Nej, precis. Jag vet inte om man ska se det som ett styrkebesked eller som ett orosmål. Jag tror jag väljer att se det som ett styrkebesked ändå, att deras toppspelare, de som ska göra det, jag tänker på Giroux, jag tänker på Voracek, jag tänker på James van Riemsdyk, Shane Gostisbehere på backsidan till exempel, de har knappt gjort en poäng hittills. Jag tror Gostisbehere, Voracek och JBR har gjort 0 poäng på de här första 4 matcherna. Giroux, som jag har mitt fantasy-lag, han har gjort 0 plus 1. Så att det är ju egentligen, det är ju andra kedjan, den som Couturier spelar i nu. För den kedja som han centrar är ju alltid bäst. Jag menar, han fick ju fart på Giroux karriär igen när de började spela ihop. Och nu är det hans kedja med Konechny och Lindblom som är bäst istället. Men de kanske hoppas att Kevin Hayes ska också klara av att bära den kedjan med Giroux. Men nej, hittills så är det återigen den kedjan som Couturier har hand om som är bäst, och de andra klarar inte riktigt av att leva upp till förväntningarna.
Nej, jag tycker fortfarande det är svårt att bedöma, men det blir väl intressant att se hur det går mot Edmonton nu då, som har varit så bra i början i natt. Så får vi återkomma till Flyers. Vi kan ju konstatera dock att Carter Hart, när han har stått, det har ju sett lovande ut att de har en riktig Morris.
Ja, precis. Exakt. Så förutom Couturier som jag nämnt här nu, så är ju Carter Hart deras Hart-kandidat hittills.
Ja,
han har ju verkligen stängt igen kassen och gjort några riktiga highlight reel saves också. Förutom att han ser allmänt trygg och lugn ut.
Ja, ja, nu blir det mer och mer positivt ju längre in i det här programmet vi kommer.
Ja.
Jag vet inte vad... du nämnde i förbegående att Philadelphia fick stryk mot Vancouver. Nu har Vancouver vunnit 3 raka hemmamatcher. Nu håller vi på att få till det, sa Elias Pettersson igår efter att ha gjort 1 mål och 2 assist.
Ja.
Det känns som det har börjat blåsa. Även om Elias själv inte gör samma braksuccé som i början av förra säsongen. Av naturliga skäl tror jag att han överraskar ingen längre. Motståndarna håller jävligt koll på Elvis nu.
Ja, ja.
Men det blåser ändå positiva vindar. Det känns som Vancouver har något fint på gång.
Ja, precis. Nej, men de har ju ett mycket bredare lag nu med tanke på att de har förstärkt på både forwards och backsidan ganska ordentligt. Och jag tycker det märks att de är mer stabila. Det har liksom inte lyfts, som du säger, sprakat om dem. Men de har ändå, de känns jämnare i år och de kompaktare. De har bara släppt in 11 mål till exempel. Så jag tycker ändå att de känns habilare som lag. Och det får mig att tro att när de väl får fart på Elias Pettersson och kanske Quinn Hughes och Brock Besser och så här, då finns det en nivå till också. Så att, jag håller med om att det känns fortfarande intressant.
Ja. Men den här höstens Elias Pettersson återfinns ju istället i Buffalo då. I form av vår vän Victor Golofsson, som vi var inne på redan förra veckan. Men vi måste ju återkomma till honom och radarpartnern Rasmus Dahlin. De gör ju bra succé so far.
Ja, nu känns det som att nu är vi inne på verkligen positivt alltså. Nu har vi helt lämnat det negativa.
Ja, jag var en bra övergång där med Elias till Golofsson.
Ja, precis. Det var liksom en bra trappsteg. För att, som säger, Golofsson. 5 mål hittills redan. Och som många har påpekat.
Powerplay.
Exakt.
Ja, samtliga powerplay. Och det var ju 2 powerplay han gjorde i slutet av förra säsongen också. Vilket innebär att han har inlett NHL-karriären med 7 powerplay-mål. Och det är ett rekord. Det har ingen annan någonsin gjort.
Ja, det finns ju många udda rekord i NHL och det här är ett sånt också. Bara powerplay-mål hittills faktiskt. Så det är ju intressant, men det är ju ett sylvast PP de har ställt upp där nu i Ralph Kruger i Buffalo. Så de har ju 42% hittills. De leder PP-ligan ganska klart.
Ja, och noterbart är ju då att Rasmus Dahlin har haft assist på samtliga de 5 powerplay-mål Victor har gjort. De känner varandra väl sen Frölunda redan. Och,
just det.
Har ju fantastisk kemi där. Man ser det ju varje match att de jobbar på att få, han och Victor jobbar ihop för att få ett läge som Victor kan avlossa sitt fruktansvärda skott. Ja. Och det lyckas hela tiden. Rasmus har ju, alltså i de där situationerna på blålinjen när han rör sig, ja, redan nu säger jag att han har, i den rollen har han inte många övermän.
Nej, det är ju bara att konstatera. Han är sylvast där. Han har ju tack vare Olofsson bland annat, men även Eichel och hela PP-uppställningen som synergi så att säga, leder han PP-poängligan för backar hittills.
Ja, han har ju så snabbt kommit in. Han har allt det där som i fjol då, av lätt förklarliga skäl var lite mer så osäkert. Nu är jag i NHL och liksom så här, oj. Det är helt borta av en helt ny pondus när han bara vill, nu jävlar tar vi tag i det här.
Nej, ja, precis, exakt. Jag håller helt med. Och jag tycker även att alltså nu börjar de blir så fruktade också, så att framförallt Olofsson, han skottar och Dahlin söker den passningen och även Eichel söker den passningen, genomskärar den, så att det har öppnat upp andra ytor i deras PP. Jag tror det också har gjort att de har gjort så mycket mål i PP. Jag menar, ett mål var mot Montreal när Eichel verkligen sökte den passningen, genomskärar den till Olofsson. Så att de täckte den för mycket och då öppnade en yta för att Eichel får bara kliva in och skjuta själv och så blir det mål. Så att de har ju så mycket vapen. Jag tycker, jag menar, Jeff Skinner som gjorde 40 mål i fjol, han är ju med i det där pepet också. Jag tycker, jag menar, Sam Reinhardt har ju fått ett lyft här nu när hela laget har lyft. Jag menar, det är ändå en draft 2, första forward vald i 2014-draften efter Ekblad, backen som ju gick etta. Så det finns ju potential där också. Så att det är en stark uppsättning. Och Golofsson, hans skott, det tycker jag är värt att prata lite extra om, alltså just tekniken. Faktiskt. För det som jag tycker är lite intressant när man ser han avlossar sin bössa där, det är ju dels som vi pratade om förra veckan att han är läftare, man är inte van att se svenskar och läftare överlag stå och bomba direktskott liksom. Men om man jämför med andra som står och bombar direktskott, rightare i så fall, om man tänker på både Stamkos och Ovechkin, så tänker jag på att de har en väldigt hög backswing när de skjuter.
Han
har inte det, han lyfter ju klubban till midjehöjd max och sen dunkar han iväg den.
Det är teknik det, Jonathan.
Det är teknik det, precis. Och han har också väldigt mycket flex i klubban. Till skillnad från till exempel Ovechkin. Han byter ju till en klubba med stenhård flex när han ska skjuta slagskott. Liksom. Medan i Olofssons fall, Olofsson höll jag på att säga. När han skjuter så är det liksom... det är nästan som ett dragskott, eller ett handledsskott, fast direktskott. Och jag vet att Carter Hutton, målakten, han pratade om det liksom. Hans release, att det är en konstig puckban också för målakten, för han har svårt att rädda skotten på träningen när Olofsson skjuter, för att det kommer in en så här onaturlig bana, den kan liksom bara plötsligt dyka pucken precis framför kassen, och den kan, eller så stiger den helt plötsligt. Det är något konstigt med hans snärt liksom.
Han skruvar som Beckham.
Ja, på något sätt. Ja, exakt. Och han tänker liksom, om jag har svårt på träningar, oskymd liksom, hur är det då för keeper när det är matchsituation och det står tre pers framför dem liksom? Då är det omöjligt att fånga upp puckbanan. Så att ja. Det är verkligen ett vapen där alltså.
Men jag såg att han sa i intervju med Sjöberg där på Hockey News som har varit uppe i Buffalo att han, ja det var ju kul det här med rekord, men han är missnöjd med att det bara har varit powerplay mål. Han vill få igång 5-mot-5-produktionen också.
Precis, han står ju ändå på 0 mål i 5-mot-5 och jag kollar upp hans underliggande siffror, är inte så imponerande. 46% i Corsi, alltså skottförsök fram och tillbaks, och man tar expected goals utifrån kvaliteten på målchanser så här, som skapas före mot när man är inne på isen, så ligger Golovson bara på 42%. Så
ja, att... men det var han ju medveten om och vill komma igång med det också. Och när han kommer igång med det också. Ja. Oj, vad händer då? Vad händer då?
Ja, precis. För att redan nu så ser det ut som att han är liksom yppersta världsklass i PP i alla fall, om vi ska utgå från de här första matcherna. Men även, vi har ju varit inne på det så mycket, hur mycket han har utvecklats senaste åren. Vinner skytteligan i SHL, öser in mål i AHL. Det var ett naturligt steg nästan som kommer nu att det även funkar på NHL-nivå.
Ja.
Kan det vara så att han blir vår första 40-målsskytt sen Daniel Sedin 2011?
Nej. William Karlsson gick över 40.
Ja just det, han gjorde 43 här. Det var ju han som slog Sedin. Jag glömde bort Wild Bill som står på 0 mål bara för det hittills den här säsongen. Men ja, det var taskigt mot William. Ja. Men om vi säger så här då, nej, vi ska inte hålla på och prata Håkan Lobo 50 mål nu. Det är bizarrt efter några veckor här på NHL-säsongen. Men...
Keep your shirt on, Ekeliv.
Ja, tack.
De är ju fortfarande lite så här försiktiga i Buffalo. De tycker att det ser bättre ut än de har gjort på väldigt länge. Men efter fjolåret när de tog sina 10 raka och ändå brakade ihop sen, så är det försiktig optimism i Buffalo. De vet att det finns inga garantier att det här fortplantar sig genom hela säsongen.
Nej, precis. Nej, men det är ju helt rätt inställning för dem där. För att det var ju en kollaps monumentale. Så att det får inte återupprepas.
Nej. En annan svensk som det har gått bra för på slutet på ett väldigt hjärtevärmande sätt får man väl säga. Det är Andrei Burakovsky. I ett succéartat Colorado. De är nu enda obesegrade laget i ligan. De har spelat 5 matcher och vunnit samtliga 5. Och Lillburra då har avgjort 2 av de matcherna. En gjorde han matchavgörande under ordinarie matchtid och sen så satte han ju ett väldigt fint övertidsmål också.
Ja, jag tycker det var riktiga klassmål han har gjort.
Ja, det har det verkligen. Det var ett soluppvisningar. Liksom.
Precis, det är ju på egen hand liksom. Dels övertidsmålet framförallt, det är väl det som sticker ut som har rullats om och om här under veckan. Men också det där målet han gjorde mot Boston var det väl. När han drar upp den i krysset från långt håll efter en liten solouppvisning dessförinnan. Så att, riktigt trevligt för Burra.
Ja, och jag pratade med honom efter den första matchen mot Boston där. Han har väldigt positiv känsla i den. Han tycker att det känns som den nystart han hade hoppats på liksom, när han bytte klubb. Han har kommit in bra och han tycker de spelar jävligt rolig hockey. Han var direkt tagen av det tempo de håller även på träningar. Fruktansvärt snabbt lag. Så. Och riktigt så har det inte varit i Washington. Det är inte framförallt med sin speed de har tag i världen.
Nej, det är ju mer tyngden eller liksom...
Ja, explosiva. Explosiva.
Explosiva och individuell kvalitet liksom. Ja, nej, men det han har ju funnit sig väldigt bra i den andra kedjan som komponerades när JT Comfort gick sönder. För att det var ju faktiskt så att han var en liten besvikelse, Burakovsky, tyckte fansen och lokalmedia under försäsongen han fick spela med när Rantanen var borta. Han fick faktiskt spela i första kedjan med McKinnon och Landeskog.
Ta den här försäsongen och stoppa upp den någonstans. Det betyder ingenting.
Nej, precis. Men det gjorde ju att han fick börja i tredje kedjan när säsongen väl drog igång. Men nu är det ju en andra kedja komponerad av enbart nyförvärv. Det är ju alltså Kadri som center och så är det Jonas Donskoj som den andra vingen. Och de gör ju succé. Jag menar, Kadri gjorde ju en fin match igår här om natten också när de slog Burras gamla lag Washington med hela 6-3.
Ja, när Burra fick en lång videohyllning och stående ovationer. Han är populär, den charmige skåningen.
Ja, absolut. Han tog ju verkligen till sig Washington där och är ju superpolar med naturligtvis med massa spelare i laget och med fansen och allt han har gjort med Children Hospital och så vidare där borta. Så att...
Ja. Ja, de ser överhuvudtaget jävligt bra ut, Colorado, får man lov att säga. De har också bekräftat den här bilden av att för första gången sedan den stora eran med Sakic och Foppa så är de en contender nu. Jag törs slå fast det. Jag törs inte slå fast att de går till final eller så, men de hör ju till lagen som kan, som har kapaciteten. Och det finns ju så mycket mer. Den första kedjan, den vi kallar världens, en av världens bästa, den har inte riktigt kommit igång på samma sätt som i fjol med produktionen.
Ja, de har ändå gjort så här 8-9 poäng liksom, men de har inte nödvändigtvis dominerat på det vis som vi tycker att de brukar göra. Så att det finns nästan sparkapital.
Jag har med killen i fantasy-laget och det trodde jag skulle vara en bra succé, men det har inte, han har inte riktigt liksom, han har inte ätit upp mina motståndare än.
Nej, precis. Som han gjorde för mig i fjol.
Nej, hade precis.
Nej, så att, nej, men det, så där kan man nästan kalla ett sparkapital. Och, mer positivt som man måste lyfta fram är ju Grubauer. Alltså,
varför skjuter han lite mer med McKinnon? Han sköt ju mest av alla i fjol. Och nu är han liksom i mitt i klungan med sina skott på mål. Vad är det?
Ja, det kan jag inte svara på, men det kommer.
Han har 18 skott. Phil Forsberg har 27. Och Kyle Connor har över 30.
Ja, men det kommer. McKinnon är en skott, slottemaskin.
Ja.
Det kommer lösa sig. Ja. Var nöjd med att han är formsvag och ändå har gjort 9 poäng.
Ja, då är jag, absolut.
8 poäng. Ja. Nej, men som jag sa, det är grova och väldigt bra i kassen. Sen har jag förstått att Frank Kors...
Det har inte jag sagt något om.
Nej, men jag sa det. Jag sa det.
Ja, men du sa, som du sa, sa du.
Jag sa, oj då. Ja, men ser du, jag lägger ord i munnen på det.
Ja.
Men jag kan i alla fall säga att jag alltid har sagt Frank Kors om den tjeckiske backupmålvakten där som vi pratade om lite inför säsongen, hur han ska hålla måttet. Den gamla KHL-keepen som var AHL i fjol och stått i tjeckiska landslaget då är faktiskt lika gammal som jag. Han kom ju över till NHL som 28-29-åringen. Det ska uttalas fransos.
Jaha.
Så vet vi det. Precis som alla andra tjeckiska namn, de heter ju bara så här Peter Tjeck och Pavle Fransos. Thomas Slovak. De har nationaliteter som efternamn.
Ja, just det. En intressant parentes, hör du.
Ja. Ja, det är väldigt viktigt.
Ja, alltså, men som jag däremot hade tänkt att säga om den andra kedjan är också att Nassim Kadri känns som en otroligt viktig pusselbit för dem, att de har fått in en andra center av den kalibern.
Ja, precis. Nej, det är ju verkligen en jättebra andra center. Och jag menar, i fjol i Toronto så fick jag nöja sig med att vara tredje center, och då går ju produktionen och snacket om honom ner lite grann. Men dessförinnan var ju andra center i Toronto, gjorde 30 mål, 2 eller om det var till och med 3 säsonger i rad.
Ja, och så hackar man på honom för att han ofta i slutspelet ställer till med så dumma saker.
Ja.
Jag hoppas att de kan hålla ordning på det framöver, att han inte ställer till det för sig igen.
Nej, men hans kvalitet som spelare är ju väldigt hög. Så att, ja. Det är ju en solklar förstärkning och ger dem en lite av en one-two-punch, tycker jag ändå kan säga.
Ja. Du, vi har ett till lag som vi inte nämnde förra veckan som har varit en mycket, mycket positiv överraskning i början. Och det är ju Ankleven från Anaheim.
Just det.
De har gjort det ytterligt fint här ute på roaden för det mesta.
Ja, precis. Faktiskt. Grejen är att de öppnar ju ännu bättre i fjol, det glömmer man bort. Då hade de efter 6 matcher 4-1-1 och nu har de 4-2-0. Men den stora skillnaden mot i fjol, det var som jag var tvungen att liksom kolla upp siffermässigt för att få bekräftat, det var att då var det Gibson som räddade dem hela hösten liksom, som höll dem flytande.
Ja, precis.
Men och för deras underliggande siffror var ju fruktansvärda, klart sämst i NHL. Till exempel Corsi efter de första 6 matcherna då var nere på 39%. Det finns inget lag i NHL som har så lågt i den här hösten, inte ens New Jersey till exempel. I år är det nästan 50%, 49,någonting. Så att de har verkligen lyft sitt spel med Eakins. Och dessutom är Gibson minst lika bra som i fjol. Så att då blir det ju... Då ser det ju bra ut.
Ja, och när Miller kom in så var han bra också.
Exakt. Så det borde vara mer sustainable, så att säga.
Ja, eller hur? Det borde det. Och man har ju svårt att inte se det som en Dallas-Eakins-effekt. Ja. Eller rent av en frånvaron av Randy Carlyle-effekt.
Ja, det kanske är faktiskt bättre. Man kanske inte ska lägga all cred på Eakins.
Nej, nu har jag pratat så mycket elakt om Carlyle, så kanske får slut börja likna mobbin av gamle Randy.
Ja.
Men han var ju en misslyckad coach. Han var inte gjord för den här eran.
Nej.
Jag tror att spelarna bara känner en enorm liksom positiv feeling bara av att inte ha honom där.
Nej, precis. Det så är väl min känsla också. Och Eakins är ju en helt annan person Han är nästan helt åt andra hållet. Han är ju väldigt så där energisk och vill framåt och liksom är ganska, vad ska man säga, futuristisk i sin coachstil. Han är väldigt noga med kost och med liksom med lite oväntade grejer. Som han lägger
på. Han är lite Ralph Kruger light också i relationen till människor liksom.
Ja.
Som vi säger, som var ju om Buffalo, han är ju mer livscoach än hockeycoach.
Ja, precis.
Och det håller alla spelare i Buffalo med om, att de tycker att han har skapat en enorm stämning där.
Precis, och det kan man ju inte säga att den stilen höll ju inte Carlisle direkt, utan det var ju tvärtom. Så det är bara en sån sak för naturligtvis för Anaheim, bara rent mentala är ju en stor skillnad. Nej, men jag tror lite på, de har fortfarande ganska problem med målskytte, bara gjort 13 mål trots den här fina starten, men när vi pratar att McKinnon har skjutit 18 skott, så kan vi säga att till exempel Raquel har skjutit 23 redan. Så det börjar, min teori om att han ska ha en bättre säsong än i fjol ser lovande ut, tycker jag.
Ja, jag skulle precis säga det. Du pratade mycket om att det blir en Rocket Ricky kommer att studsa tillbaks, och det känns redan som att han har börjat göra det.
Ja, precis. Nej, det är lösare tyglar i Anaheim nu, och det kommer nog rassla till ganska mycket mer framåt i målkolumnen för alla möjliga spelare. André Kasche till exempel har jag lite förhoppningar på. Så att, ett betydligt roligare lag att följa i år, och förmodligen mycket jämnare.
Mm. Ja, har du något mer på hjärtat du vill lätta här i denna onsdag?
Ja, nej, men vi har väl gått igenom det mesta vi hade planerat att vi skulle liksom komma in på, men vi kan väl ta Pastrnak också då, bara för att han gjorde så mycket mål här om natten.
Ja, Boston är ju, fortsatt intryck av att de bara fortsätter spela från finalen. De är fortfarande ute för att hämnas förlusten i Game 7 i finalen.
Ja, de känns ju oerhört bra. De spelar på en annan nivå än motståndarna. Liksom, ja. Från start, från första nedsläpp, så känns det som att de är inne i ett annat mindset nästan.
Ja.
Och mycket smartare liksom, i sättet att agera.
Ja, och Pastrnakan, när han är på det här humöret som han var när han gjorde 4 mål, då är det ju en av världens största hockeyartister.
Ja, det är han faktiskt. Han är ju oerhört underhållande och oerhört bra.
Ja, alltså, effektiv.
Ja, han är ju en superviktig del i den mördande första kedjan.
Ja, liksom. Ja, det är han.
Det är ju bara att konstatera. Och sen är det som jag tycker att vi kanske blundar lite, för i alla fall jag, när vi pratar om vilka som kan vinna skytteligan i år, så var det några som påpekade inför säsongen att glöm inte bort Pastrnak, för att får han vara hel en hel säsong så kan det verkligen smälla till i år. Jag menar, i fjol gjorde han faktiskt 38 mål, vilket ju inte räckte naturligtvis till en skytteligaseger, men det var bara på 66 matcher. Så ser man till mål per 60 spelade minuter, så var han över Ovechkin som gjorde 51 mål. Ja. Så att blir 82 matcher på Pastrnak i år, då kan det bli 50 mål från hans klubba. Och jag menar, han går in i sin prime också, han är bara 23 år. Jag menar, sett någon graf på här att i dagens NHL så ligger primen kring 23-26. Och det är där, precis där som Pastrnak ska kliva in nu.
Men det är just det där också, hålla sig, ska man vara med där i toppen av de där, så måste man hålla sig hel. Liksom. Man får inte bli skadad, och just därför var det rent deprimerande igår att se att Filip Forsberg först gör sitt 50 mål i 6:e matchen, och man tänker det här snittet, nu kan han äntligen spränga 40-vallen, Filip, vilket han borde liksom, då går han sönder, och nu vet man inte hur allvarligt det är med honom.
Nej, när vi spelar in det här så vet vi ingen prognos, utan det vet bara att han klev av den matchen.
Ja, det var tråkigt.
Och det är ju synd, för det är som du säger, han har ju snittat liksom över 40 mål ett par gånger nu, men aldrig kommit upp i den här siffran med tanke på att han missar ju 20 matcher per säsong.
Ja, och det då blir det besvärligt. Mm. Ja, vi hoppas på det bästa, att det inte är så allvarligt med Filip. Däremot såg jag faktiskt just här på Twitter att vi fick besked att Joakim Nygård i Edmonton är borta 2-4 veckor med någon oklar skada.
Ja, det var ju tråkigt faktiskt.
Ja, otur i början av karriären.
Ja. Ja. Nej, men Pastrnak som sagt ändå värd att lyfta fram som en Morris Rocket Richard Rizard. Nej, nu missar uttalet totalt. Ja, som en skytteliga vinnare i alla fall.
Ja. Ja, men hur du Ekeliv, du får väl ta och klippa ihop det här. Ja. Packa väskan, och så ses vi i Tampa, Florida nästa vecka.
Den heliga staden ska vi ses, så vi ska
Hur mycket darrar du inombords för att du ska till Tampa och se Lightning mot Pittsburgh och Lightning mot Nashville?
Ja, Alltså det är, jag tycker det är för bra för att vara sant. Så jag kan liksom inte, jag kan inte greppa det än. Utan jag kommer inte förstå det förrän vi sitter på planet. Alltså det är helt sjukt.
Du och P.O. och våra 20 gäster på planet över. Först till Frankfurt och sen till raka vägen till den heliga staden.
Ja, exakt. Ja, det är fantastiskt. Ja, jag ser oerhört mycket fram emot den veckan. Och att det faktum att vi ska sitta och spela in en podd där borta.
Ja, kommer du att ta med dig tröjor och sjalar och sånt?
Ja, vi får se hur mycket julgran jag kommer vara. Hur mycket jag vågar vara där liksom. Men...
Vågar det Jerka vara det så vågar väl du?
Ja, det får jag väl göra. Så att det kanske blir min signerade palatströja som åker på.
Första gången jag träffade dig i Tampa, det var det första gången jag träffade dig överhuvudtaget. Det. Ja. Då var du verkligen julgran där. Med keps, sjal och jersey.
Mardi Saint Louis-tröja, vet du. Mm.
Ja, och då satt och hånade Henke Lundqvist också.
Ja, jag satt ju där och tillsammans med alla andra Lightning-fans och skrek Lundqvist, Lundqvist. Ja. Sen blev jag hånad av några norrmän som satt bredvid när Zuccarello gjorde massa mål och avgjorde den matchen. Så att jag fick tillbaka.
Så kan det gå. Ja, jag tycker du ska ta med grejerna och imponera på våra gäster med din samling tampa grejer. Du ska inte sitta på pressläktaren, du ska sitta med dem.
Nej, exakt. Jag kommer sitta som en vanlig supporter, ja, helt enkelt.
Ja, ja, men då ses vi där helt enkelt.
Ja, det gör vi. Och... Vi hörs då allihopa också, från Tampa helt enkelt, med nästa podd. Avsnitt nummer 259 kommer därifrån.
Yes. Mm. Då säger vi så för den här veckan.
Ja, det gör vi. Hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Gud och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two,
time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.